En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkommen till Åsiktskorridoren, en podcast från Aftonbladet Ledare. Idag ska vi prata lite om Sverigedemokraternas trollfabriker och Kalla faktas nya avslöjande. Vi pratar också lite om partiledardebatten i SVT och om det är rätt tänkt av Ebba Busch att man ska bulka innan man drar ner på klimatutsläppen. Och så pratar vi också lite om karismatiska och okarismatiska EU-valskandidater. Trevlig lyssning!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Idag så har vi Ulrika Schenström här som vanligt.
Hej, hej. Här är jag.
Vi har Rasmus Hansson från Aftonbladets ledarsida. Tjena.
Hallå, hallå.
Tagit sig hit ena från Skåne.
Jajamän.
Det tackar vi för. Jonna Sima från Aftonbladet också.
Från Stockholm.
Jajamän.
Och Anders är inte här idag. Så Anders, då kan vi här. Alltså larva oss kring Anders idag.
Ja, han... tipptopp. Anders är och firar Europadagen.
Och, men då får han skylla sig själv alltså. För då kan han inte säga emot mig när jag hoppar på honom. Det är ju fantastiskt.
Man skyller sig själv.
Han firar väl också seniordagen i Kungsträdgården.
Varför gör han det?
Han är där varje år. Han älskar
det där varje år.
Ja. Ja. Ja.
Varför
då?
Han talar.
Talar på seniordagen.
Ja. Ja. Och det får han göra. Mm. Men vi ska ha en podd. Och jag heter Susanna Kirkegård och också från Aftonbladets ledarsida. Och vi ska börja med att prata om det senaste avsnittet av Kalla fakta i TV4. En reporter från TV4 har gått undercover kan man säga i Sverigedemokraterna och dels jobbat på Riks först som ju är en YouTube-kanal som tidigare ägdes av Sverigedemokraterna och sen såldes i höstas och nu påstås vara oberoende. Och sen så jobbar han vidare på SDs kommunikationsavdelning och själva avslöjandet handlar ju om trollfabriker, alltså att Sverigedemokraterna har små nästen eller vad man ska kalla det, där de sitter med en massa anonyma konton på nätet och sprider dynga i princip. Vad tänker ni om det här? Är ni förvånade?
Nej, alla som någonsin har loggat in på någon form av sociala medieplattform, exempelvis X eller Twitter, känner väl till det här, tänker jag. Framförallt för oss som opinionsbildare till vänster kanske har märkt av och misstänkt att det har varit så här. Och sen så kom det också ett avslöjande för 2 år sedan från ETC som inte fick så mycket uppmärksamhet inför valet, tyvärr.
De hänvisar till det i Kalla fakta, ska man säga, så att de blir kreddade i alla fall.
Mm, det är bra.
Mm.
Precis, men då hade de väl inte riktigt kunnat bevisa det hela på i etc. Eller de, vad jag förstår inte riktigt annars skillnaden. Eller att han blir då
alltså de, att ja, han nu har de ju verkligen infiltrerat. Och nästa avsnitt, nästa vecka, ska ju verkligen handla om att han är i trollfabriken. För den här veckans avsnitt handlar ju om att han jobbar på Riks. Och det är ändå ganska speciellt med en reporter som lyckas jobba sig upp så pass inom Sverigedemokraterna på bara ett halvår att han får jobb på deras nyhetskanal.
Nej, men han ballraffade ju snyggt, får man ju säga. Men det som jag tycker är intressant här, det är ju att Sverigedemokraterna ju har sagt att de inte har några trollfabriker, att det bara är skitsnack och sådär. Så jag tycker ju att det är rätt spännande att det ändå kommit fram. Sen har väl alla fattat att de har haft det, så att säga. Så det är väl ingen nyhet för de flesta i gegget, som jag brukar kalla det. Men det är klart att... och sen tycker jag faktiskt att Kalla fakta, man ska ge dem en eloge. De försöker faktiskt granska på riktigt. Mm. Kommer ni ihåg valrörelsen när de kom fram med pengarna till partierna? Mm. Som ju sen inte blev någonting därför att den nya medielogiken tydligen är sån att ingenting blir med någonting.
Mm.
Det är ju väldigt märkligt att folk kommer undan med precis vad som helst helt plötsligt.
Mm.
Nej, men, förr så kunde det bli en skandal för att någon hade en märkeshandväska. Mm. Det verkar vi vara förbi.
Mm.
Det tycker jag i och för sig är bra. Men riktig granskande journalistik måste ju hedras på något sätt.
Ja, han sätter ju mycket på spel, den här reporten Daniel Andersson, tror han heter. Så man tänker ju också på vilken insats, alltså inte bara journalistiskt utan också
mänskligt,
personligen. Ja, precis. Mm. För att alla vi som har utsatts för drev från förmodade då troll från de här fabrikerna vet ju hur obehagligt det är.
Mm.
Och att det kan leda till rena trakasserier. Och han verkligen sätter ju det där på spel nu, att bli en möjlig måltavla för det också själv framöver. Men det är ju väldigt raffinerat hur de har riggat med hemliga kameror och mikrofoner och sådär. Så att det ska ju bli väldigt intressant att se även andra delen då i det här avslöjandet som då ska gå med på de här, hur de här trollfabrikerna faktiskt opererar.
Kan det få några konsekvenser för Sverigedemokraterna?
Antagligen inte, gissar jag. Tyvärr så håller jag med det Ulrika sa innan, att medielogiken ser ut som sån att vi antagligen kommer att ha glömt det här om 3 veckor.
Men är det, verkligen... det är trumpifieringen som sker här också. Och jag tycker att det är väldigt obehagligt när det kommer fram riktigt obehagliga saker, att ingen annan reagerar. Nu har ju faktiskt andra medier plockat upp det här. Men det blir liksom aldrig... Jag har sett så många saker under åren och olika artiklar som verkligen är jättebra reportage, så att säga, som för en gång, många år sedan, eller för 5-10 år sedan, hade blivit ett mediedrev i månader. Så nu bara förbi.
Mm. Ja, vi tog ju upp granskningen av Anna Kinberg Batra här för några veckor sedan, som Aftonbladet då avslöjade med den här annonsen på anslagstavlan. Och att den gamla medialogiken hade varit att hon till slut...
Ja, men hon hade fått gå på en gång.
Ja, och nu så hoppas man liksom på att det ska klinga av. Men jag tror också att det är lite det här klassiska, vad är en nyhet? Så här, hund bet man är ingen nyhet, man bet hund är en nyhet. Och att SD har trollfabriker är liksom inte den stora överraskningen, även om det är väldigt...
Nej, men nu är det verifierat ändå. Mm. Och det är ju bra, men...
Socialdemokraterna och deras partisekreterare Tobias Baudin försökte ju kleta över det här på Ulf Kristersson och var ute och sa nu att har Ulf Kristersson känt till det här? Liksom? Tror ni att Ulf Kristersson känt till det här? Och är det ens, är det liksom rättvist att försöka dra in honom i det här? Vad tycker ni?
Vem var det som frågade det?
Tobias Baudin.
Jaha. Nej, men alltså jag tycker att det där, jag har väldigt svårt att se att en statsminister vet saker som en landshövding håller på med.
Men jag menar, nu pratar vi om SDs trollfabrikerna.
Ja. Jag trodde ni menade.
Nej, nu släpper vi Moderaterna, Ulrika.
Okej, jag ska släppa Moderaterna. Ja.
Nej,
men alla som är i gegget har väl vetat om att det har funnits trollfabriker. Det kan väl inte vara någon nyhet?
Mm.
Så du tänker att han är medskyldig?
Nej, det tycker jag faktiskt. Nej. Nu tycker jag att Tobias Baudin gick för långt faktiskt.
Okej, Tobias Baudin gick för långt. Vad tycker ni?
Nej, men det är samma sak där. Hade det varit en rödgrön regering och Vänsterpartiet till exempel hade drivit sådana trollfabriker, så hade det ju blivit enorma reaktioner. Mm. Alltså, och då hade Magdalena Andersson varit tvungen att gå ut och liksom ta avstånd liksom, och säga... Det här ska inte liksom
att han skulle vara liksom skyldig, det tycker jag inte. Men däremot kan man ju tycka att man kan ta sitt stödparti i örat och säga lägg av.
Ja, nej, exakt, han är ju inte, jag tror inte heller att han är skyldig, men han visste ju vilken båt han satte sig i.
Och precis.
Nu får han ro den
i handen. Men då måste han ju, det är ju svansen som vi brukar kalla det så fint. Den svansen måste ju Jimmy Åkesson hantera. Mm.
Men hade inte ungmoderaterna och liknande liksom, det var ju någonting kring Annika Strandhäll, kommer ni ihåg det? Att det var någon ungmoderat som gick ut och kallade henne för...
Ja, vi säger inte ordet.
Nej, vi säger inte ordet. Precis, något på H.
Ja. Sluta på A.
Ja.
Mm.
Ja. nej, men... Jag vet inte om det var någon
regelrätt trollfabrik. Det var typ 16 eller någonting sånt där.
Ja, det var några år sedan, precis. Men så det finns ju
det
liksom...
Det var någon sociala medier avdelning som alla har.
Som spårade ur. Så det är ju inte liksom... Det här är väl ingen nytt. Och
men de sagt, killarna fick ju lämna.
Ja, det fick de ju. Det kommer ju inte han... Wallersten alltså kommunikationschefen
på SD. Han stärker säkert sina kort internt.
Mm.
Det ska bli spännande att se hur SD reagerar på det här ändå, för att det, när nyheten kom förra veckan att det fanns en granskning då var ju Tobias Andersson ute och sa liksom, han tyckte det var oroväckande att statsmedia infiltrerar ett parti så här.
Liksom TV4 och, också statsmedia?
Ja, enligt...
Man blandar ihop det lite. Det är väl ändå SVT som är statsmedien?
Ja, men han tyckte att Telia är delvis statsägt och därför är TV4 också statsägt.
Ja, allt går om man vill. Ja.
Och jag tycker bara det säger liksom någonting om hur SD ser på journalistik. Mm. Att man kallar det här för en infiltration och inte en granskning. Så det ska bli spännande att se hur de hanterar det, tycker jag. Men det kommer väl rinna av dem, gissar jag.
Ja. Men det är ju nästan på gränsen till komiskt liksom, i det här programmet. Så i slutet så diskuterar de där på kommunikationsavdelningen hur de ska placera skrivborden för att utomstående som kommer in inte ska se när de sitter uppe med 70 olika Facebook-konton om de sitter med hörlurar på så inte märker att någon kommer in. Så då ska liksom alla står liksom vända mot ingången. Och som någon påpekar, det här kommer ju se askonstigt ut. Ja.
Och så skulle man väl också städa bort alla SD-attiraljer att inte visa vilka
precis, öppna dörrar men det var ju på Riks. Det här var ju Trollfabriken, men på Riks så skulle de få besök av just TV4, tror jag att det var. Och då fick de liksom instruktioner om att alla dörrar mot SDs kansli som ligger, eller kommunikationsavdelning som ligger precis bredvid, ska vara jävligt stängda och liksom rensa bort alla SD-kepsar när de kommer hit och sådär.
Jävligt stängda.
De ska vara jävligt stängda, inte bara stängda.
Ja, det är som att vara lite gravid på något sätt.
Jävligt stängda. Ja, nej men okej, vi får se nästa vecka hur nästa avsnitt av Kalla fakta blir. Det ser vi fram emot och kanske hoppas också att det får lite konsekvenser, att Jimmy också behöver ställas till svars.
Ja, absolut. Mm. Ja, nej men bra journalistik.
Ja, verkligen. Vi bockar för TV4.
Ja.
I söndags så var det ju partiledardebatt. Vad tänker vi om den? Det blev ju väldigt, det som fick mest uppmärksamhet var väl nästan Ebba Buschs träningstips, där hon i någon vrickad logik jämförde liksom att Sverige ökar utsläppen för att sen kunna minska dem, jämför det med att bulka när man ska springa ett maraton, vilket ju också var en konstig liknelse eftersom man brukar mer bulka när man styrketränar, tror jag. Bulka är alltså att man äter väldigt mycket en period för att bygga muskler och sen äter man lite för att få bort fett. Ja, jag vet inte vad det heter egentligen, men det var en lite märklig jämförelse, kan man säga.
Bulka var för om man ska springa, liksom att man äter ordentligt med pasta, så här maratonlopp och...
Ja, men bulka är liksom lite längre i förväg, alltså att du kanske under några veckor äter väldigt mycket för att överskott liksom, och så försöker du omvandla det till muskler på något sätt. Men det är ju mer styrketräning och liksom tyngdlyftning och sånt. Inte inför maraton.
Ja, det var lite haltande liknelse kan man ju säga. Och sen är det ju så att det är ingen som tror på den strategin heller. Alltså, vi har ju den här statliga myndigheten, Klimatpolitiska rådet, som tidigare i våras totalsågade regeringens klimatpolitik för de ökade utsläppen och att man inte har någon trovärdig liksom, strategi för att minska dem. Och nu igår, alltså i måndags, så kom Finanspolitiska rådet, som är också ett liknande expertråd som ska granska regeringens ekonomiska politik. Men även de siktar in sig på klimatet just för att de ekonomiska styrmedlen inte finns för att minska utsläppen. Så det är ju ingen som tror på hennes, alltså även om det är så dåliga träningstips, så är det ju också så här, de är inte trovärdiga i praktiken heller enligt alla som kan något. Nej. Om klimatfrågan.
Nej, jag tyckte Jonna sa det bra. Mm. Jag har inte så mycket att lägga till, men att det var en galen liknelse. Jag har aldrig sprungit ett maraton, så jag vet inte exakt hur det funkar. Men jag gissar att det är en dålig strategi att lägga på så mycket vikt innan man ska springa ett maraton.
bli mer att bära.
Ja, exakt. Ja.
Men det var ju ganska högt alltså det är alltid högt tonläge nu för tiden ju i partiledardebatten. Har det inte alltid varit det? Är inte det liksom själva formen för att det är så tråkigt när alla bara står där rakt upp och ner, så man måste liksom skrika och hojta lite för att det ska bli lite underhållning för tv-tittarna? Men det gör ju att många väljer att stänga av eller som...
Ja, till exempel jag. Ja. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag klarade faktiskt inte. Jag fick lov att gå ut ur vardagsrummet och hyperventilera. Jag orkar inte se det där längre.
Mm. Vad var det som fick dig att...
Nej, men det är den här höga tonläget på något sätt. Mm. Och jag bara kände liksom att ingen vill ju någonting, utan de pratar ju inte vad de är för, utan vad de är emot. Mm. Och jag tycker det är så konstigt att politiken har blivit sån att man är emot saker men inte för.
Mm. Det talas ju liksom aldrig större frågor eller så här. Så någon slags, det finns aldrig någon slags ideologisk analys eller ett längre perspektiv, tycker jag heller.
Nej.
Och det får man ju också att bli tokig.
Låter ju i och för sig lite tråkigt att lyssna på, eller?
Ja, men...
Nej, men som
jag ska vara djävulens advokat.
I debatten rent generellt så handlar det ju om att vara på något sätt lite populär. Mm. Inte vara stram, strikt, lite tråkig, men levererar.
Karisma, som Johan Kronemann skulle ha sagt.
Ja, men det är ju bra att en partiledare har karisma i för sig. Ja. Men man kan ju ha karisma och samtidigt vara lite tråkig.
Mm. Mm. Nej, men jag tycker att alltså, Johan Kronemann tycker ju inte att Amanda Lind, alltså MPs nya språkare, har någon karisma. Det kan man ju ha sina synpunkter på. Men i den här
partiledaren...
Precis. Nej, men det var efter hennes första intervju i Agenda.
Ja, men jag vet bara att karisma är ju något du känner också i luften. Det är ju liksom inte bara...
Gå igenom rutan.
Vi kan ju göra en snabb recap av det här för lyssnare som kanske inte läser Jan Kronemans krönikor slaviskt. Vad skrev han?
Han skrev väl att... att hon saknar karisma. Det var väl... Eller,
han gjorde också en liten lista på exempel på folk. Han skrev så här att han minns när han intervjuade Sven Wolter för 100 år sedan och sen gick hem och var så omskakad att han var tvungen att slå sig ner i sin öronlapsfotölj eller något och ta fram en ordbok och slå upp ordet karisma som betydde typ övernaturlig gåva, något sånt där. Sen så gjorde han en lång lista på folk som han tyckte hade karisma och folk som inte hade det, och då var Amanda Lind på.
Fanns det inte ett litet könskap på den listan också?
Det fanns ett litet könskap. Det var liksom Churchill och Hitler och Olof Palme versus Amanda Lind.
Det här är jag verkligen missat.
Men jag skrev också en text, jag skyllde till en text i julas för att jag tyckte det behövdes, alltså när jag hade sett Mikael Persbrandt som Dag Hammarskjöld, att, liksom, att man saknar liksom den typen av karisma i svensk politik. Just. Men och det kunde man väl sakna också här i söndags. Alltså, men jag måste ändå lyfta fram Daniel Eldén, som jag tyckte gjorde en väldigt bra insats där också.
Jag håller med.
Att, det är intressant att han ger ett väldigt kunnigt intryck i just klimatfrågorna, som har varit så på tapeten liksom, i och med den här kritiserade politiken som förs. Och att han att i de här senaste opinionsundersökningarna också kring hur folk kommer rösta i EU-valet, så plötsligt fick ju Miljöpartiet 10%. Nu är ju det för sig ett val där de brukar gå bättre än i riksdagsval. Mm. Men ändå, jag tror att de är något på spåren nu. Att de har personer som är faktiskt väldigt kunniga och trovärdiga. Och sen så också kanske lite mindre karismatiska eller liksom konfliktsökande. Som Märta Stenevi, som jag tyckte också var en duktig debattör. Men som var ju mer konfrontatorisk mer än kanske argumenterade med underbyggda fakta. Så.
Men jag tycker du är inne på något intressant där, att, alltså att karisma verkar finnas ett lika med tecken med det igen, mellan att vara karismatisk och att vara upprörd. Alltså att det är Kronemann verkar liksom vilja ha.
Verkligen.
Alltså att det skulle nästan vara radikalt idag att sänka tonläget i en partiledardebatt. Och där kanske Amanda Lind och Daniel Heldén ändå kan bidra med något.
Mm.
Alltså att inte ha den här spelade ilskan någonstans. För den kan jag vara förbannat trött på. Alltså att de ska drämma näven i bordet och se arg ut.
Och gråta och säga att folk dödar andra med brottmod och
det där.
Eller vad det nu var.
Ja, exakt.
Nej, det var en rolig ordväxling också när de pratade om sänkt rösträttsålder. För det är ju flera länder i EU där man får rösta vid 16 i EU-valet. Och i Grekland får man rösta vid 17 också. Daniel Heldén var den enda som var lite positiv. Och Ebba Busch tyckte att men då borde man ju göra värnplikt vid 16 också. Eller är det du tycker? Och Daniel Heldén bara, då brukar man gå i skolan. Det var en bra comeback också, apropå liksom låg affektivt bemötande.
Ja, men hon såg faktiskt lite skamsen ut. Eller?
Ja, jag tror att hon pratade lite innan hon hade tänkt klart.
Precis, och sen så var det väl någon på vår redaktion som konstaterade att totalförsvarsplikten, eller vad kallar man det?
Ja, precis. Den börjar gälla vid, den är ju mellan 16 och 70. Mm. Så man har skyldigheter.
Då är bara de måste sitt land från 16. Försvara sitt land.
Kyrkovalet.
Inte med vapen i och för sig, utan ja, det kan ju vara andra saker.
Kyrkovalet är väl 16?
Det minns jag inte.
Ja, för mig, jag gick rösta när jag var 16.
Ja.
Kyrkovalet. Det här var länge
sedan. Ulrika, det här ska du kunna, ja, det kyrkliga.
Ja. Gud, sluta nu.
Ja, vi hoppar vidare till
det
en annan debatt.
Vi fastnade väldigt här vid olika ålders.
Ja. Vi hoppar vidare till en annan debatt. Expressen har börjat sända dueller mellan olika EU-valstoppkandidater.
Det är bra att de tar sitt ansvar att höja temperaturen inför EU-valet.
Ja,
för temperaturen är verkligen sval.
Mm. Det var dessutom väldigt roliga dueller, måste jag säga. Jag har tittat på två av dem. Och vi ska prata lite om den som var mellan Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro och Kristdemokraternas kandidat Alice Teodorescu Måwe. Karin Karlsbro har suttit i parlamentet den senaste mandatperioden och Teodorescu Måwe är som bekant ny. Och då hettade det till lite när de pratade om samarbeten i Europaparlamentet efter valet. För en av de stora diskussionerna just nu handlar ju om ifall den stora konservativa EU-positiva gruppen EPP, som är lite kristdemokratisk, där Moderaterna och Kristdemokraterna från Sverige sitter, om de ska vända sig högerut och börja samarbeta med SCR, som ju är det liksom EU-skeptiska gruppen för konservativa, och där bland annat Sverigedemokraterna och Nationell Samling, som är Frankrikes högerextrema parti, och så där sitter. Så det är lite blandad kompotter.
Och anledningen till det är ju att SCR förväntas växa väldigt mycket i det här valet. Ja. Framförallt Nationell Samling går ju väldigt bra med den här Jordan Bardella.
Ja. Så det är en aktuell debatt, och det blev lite bråk och stök där hos Expressen, för att Karin Karlsbro menade att man liksom väljer som en koalition direkt efter EU-valet och sen samarbetar man, och man kan inte liksom plocka russinen ur kakan som Alice Teodorescu Måwe verkade vilja göra. Hon ville liksom samarbeta i vissa frågor och inte andra. ECR har ju varit lite rysslandsvänliga och sådär också. Vad tror ni, kommer Alice Teodorescu Måwe lyckas sy ihop ett samarbete i vissa frågor med ECR efter valet?
Ja, det hoppas jag verkligen inte. Mm. Jag är team Karlsbro här.
Mm. Mm. Men går det?
Jag är inte expert på EU-politik, men jag säger nej.
Nej.
Alltså, jag tror Alice Teodorescu Måwe får svårt att dansa in i Europaparlamentet och liksom förstå det politiska spelet på det sättet.
Det tar väldigt lång tid att lära sig spelet i Bryssel. Det vet ju du, eller hur?
Yes, det vet jag.
Mm.
Jag är inte heller någon expert, men med den här migrationspakten som Thomas Tobé sydde ihop, så var det väl ändå att man måste hitta stöd från alla tre grupper för att få ihop en majoritet så. Mm. Så att det går väl liksom till viss del, men det är väl jag tror att Alice Teodorescu har ju liksom, som sagt, ingen erfarenhet av det här och kanske en övertro till sin egen förmåga att kunna plocka russinen ur kakan där. Alltså det blir väl en pragmatisk verklighet sen när hon kommer in.
Och inte heller någon tidigare politisk erfarenhet.
Nej, precis.
Utan hon har ju suttit på läktaren som vi gör just nu.
Ja, nej, men och där har vi...
Några av oss har ändå politisk bakgrund.
Mm. Man ska väl säga att med migrationspakten så var det svårare att få alla länder att komma överens, alltså alla regeringar. Så att Europaparlamentet brukar ju vara mindre svårt just eftersom att det går att bygga liksom koalitioner och få en majoritet. Medan i rådet där medlemsländerna sitter så måste de ha med i alla när det är en så stor grej.
Precis.
I princip. Så att det är det som är det svåra. Men jag vet inte vad, hur tror vi generellt att liksom, EU-kandidaterna i Sverige verkar ju ha väldigt storslagna planer för vad de ska lyckas med i Europaparlamentet.
Jag tycker att det här är intressant. Vi har ju diskuterat det här förut. Att jag inte riktigt fattar varför man inte sätter första namnet i alla fall med personer som har ordentlig gedigen politisk bakgrund, vet hur man navigerar och kanske tidigare har varit statsråd eller ja, alltså som har den typen av kunskap, eftersom det är komplicerat att navigera. Att sätta första namnet, det behöver inte vara något fel på personen i fråga, men vill Sverige någonting som är viktigt och bra och de här partierna, så borde man sätta människor. Jag tycker att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju fattat det här. Mm. Men det är ju typ de två partierna som har förstått. Och sen Moderaterna, för att jag måste ändå ge en eloge till Thomas Tobé, för jag tycker att han har gjort bra ifrån sig. Kanske inte jättekänd, men har gjort bra ifrån sig. Men det är ju egentligen i praktiken Vänstern och Miljöpartiet som har förstått att man måste ha kända,
ja, de har ju gedigna, och jag menar, partiledare.
Jonas Sjöstedt har redan suttit i Europaparlamentet. Mm. Det är klart att han har liksom kommer gå mycket bättre för honom, eftersom han redan har navigerat och lärt sig. Då var det partiledare. Han har varit ute och... Alltså, jag förstår inte. Många andra länder har ju jättetunga företrädare, och det beror ju på att man vill få igenom sin svenska argument.
Ja, nej, men de säger ju att Sverige sticker ut där, att vi skickar ganska oerfarna personer.
Dessutom skickar vi ju då ner, om vi säger medarbetare, alltså MEP-assistenter, som inte heller har någon tyngd och heller inte har varit där och sprungit runt omkring i korridorerna, utan det måste ju vara tunga medarbetare.
Men det är tydligen inte lika prestigefyllt i Sverige. Nej, men här tar vi ju, i EU-parlamentet.
Men här har vi ju, och det är inget fel på de här människorna heller, men nivån på dem är ju ofta under politisk sakkunnig. Alltså, man måste ju ha jobbat som politisk sakkunnig, kanske till och med jobbat som statssekreterare, förstå staten, förstå EU. För då är det lättare att liksom navigera. Och jag förstår, jag har fortfarande inte fattat varför vi hela tiden sätter människor som första namn. Och nu gör jag citattecken, situationstecken här, bara för att man vill bli av med några ner till Bryssel.
Jag tror inte riktigt att det är därför de sätter dem.
Jo, ibland
dem.
Jag har ändå jobbat i ett parti.
Jo, absolut. Det kan ju vara så. Men det kan också vara så att det är folk som man inte vill ska dominera för mycket, för att man vill kunna kontrollera dem från Sverige.
Ja,
så,
men det är både det och. Både och skulle jag säga. Det finns ju mäppare jag har sett som verkligen har varit tunga och gjort otroligt mycket. Men de har ju inte varit styrda från ett parti, kan jag tala om, utan de har ju varit duktiga i sig.
Men finns det inte liksom lite mot... vad ska man säga, motsatta strategier i hur partierna tänker. Alltså om man tänker så här, Liberalerna som ligger väldigt pyrt till, de har då som första namn Karin Karlsbro, som är, liksom kan EU och är erfaren och så vidare, men som liksom inte lyckats bli ett namn i den svenska liksom debatten på hemmaplan på något sätt. Och därför så är man väldigt orolig, antar jag nu, i det här valet. Och i Kristdemokraterna så har man ju gjort motsatt liksom strategi, att man väljer istället bara ett känt namn.
Känt namn, vad är det egentligen? Alltså, vi har många människor, vi som sitter i det här rummet, som vi vet vilka det är. Men vet svenska folket det? Det är ju det som är det intressanta. Det är inte ett känt namn. Hur långt
det är ju en karaktär
ut?
I alla fall. Det får
ja, men hur långt ut då?
Nej, jag vet inte hur långt liksom Alice Teodorescu Moves liksom kändiskap sträcker sig utanför X. Alltså faktiskt. Jag tror inte det sträcker sig jättelångt faktiskt.
Det är från GP liksom. Ja. Det är väl folk som kommer ihåg henne därifrån. Och men, Bulletin.
Ja, just det.
Och SVT med Suonen här.
Ja, men det var ju så kort tid.
Det var en kort tid.
Ja. En liten sving på DN också.
Ja, just det.
Ja, nej, men det blir intressant i alla fall att följa, för det är lite olika vägar man har valt. Och, alltså, att välja någon som kan EU-frågor, hur man är okänd, eller någon som inte kan EU-frågor men är känd.
Men de har ju kommit mätningar som visar på att de inte är kända. Mm. Folk inte vet vilka de här företrädarna är. Och jag säger inte det för att de är dåliga, utan för att folk vet inte vilka de är. Men folk vet vem Jonas Sjöstedt är. Folk vet vem Alice Bah Kuhnke är.
Isabella Lövin har de ju också, Per Holmgren, Miljöpartiet.
Ja. De och har det ju där har ju gjorts mätningar på att det är de som folk känner igen.
Trygga ansikten.
ja,
att lita sig emot.
Ja, och sen så kan man ju se liksom hur, och de ligger ju högt, Miljöpartiet, tror ju jag. Vi har ju ofta pratat här inne om Magda-moderaterna, alltså moderater som röstade på sossarna i storstadsregioner i valet 2022. Mm. Jag har en liten spaning här.
Mm-hmm.
Jag tror att de kommer rösta på Miljöpartiet i EP-valet. Slänger in den så kan vi snacka om det efter valet, om jag hade rätt eller inte.
Får man fråga varför du tror detta? Eller det sparar vi?
Därför att jag är i de kretsarna, så jag hör ju hur det låter.
Du hör strömningen.
Men är det på grund av den förda klimatpolitiken, eller är det för att man tycker att de är gedigna personer som man vill...
Ja, jag tror nog mer att det handlar om personen. Det var ju därför folk gick till Magda, för Magda var mest lik Anders Borg.
Mm-hmm.
Var det just därför?
Ja, det tror jag är säker på. Kameral, ordning och reda, nationalekonom. Det gillar moderater. Mm.
Mm. Men är Magda lika bra på att festa?
Det vet man inte.
Anders Borg.
Exakt.
Det kan vi kanske ha ett helt avsnitt om.
Ja, verkligen. Nästa vecka. Jag skulle gissa att svaret är nej.
Det känns inte så.
Ja. Man kan säga, om vi ska hoppa tillbaka till det här med kandidater. Jag vet inte hur det är i andra partier, men i sossarna så är det ju väldigt mycket internpolitik vilka som handlar på listan, och handlar mycket om varifrån man kommer och liksom,
ja, men att jag
det ska vara rättvist
det.
Och så. Men är det så i andra partier?
Det är ju kanske bra att det ska vara så.
Svaret på den frågan var nej, jag fick inte säga klart.
Nej, okej, förlåt.
För alltså att i Miljöpartiet verkar det ju inte riktigt vara så. Nej. Alltså att de plockar ju kändisar. Är det bättre att göra så, eller är det liksom värt någonting att sossarna är ändå någon slags medlemsorganisation på ett annat sätt?
Fast jag tror, och det gick rykten om detta, jag tror ändå att Socialdemokraterna kanske faktiskt har försökt få en annan första namn. För jag tror inte att man är så borta från liksom analysen att man inte förstår att man behöver ha en. Det gick ju rykten. Ett tag gick det ju rykten att Stefan Löfven skulle toppa listan.
Det var vi som spred det ryktet.
Ja, ja, okej, men det var ett rykte. Ja, och sen var det... Men var det mer? Det var
Ann Linde. Ja, det var vi som spred det också.
Och sen var det någon till som ni i så fall spred.
Ja.
Ja. Men jag fick det faktiskt inte bara från det här hållet, utan jag har faktiskt fått det från lite andra håll.
Ja. Mm. Men det är vi som har önskat det. Vi har försökt framföra det vid alla tillfällen vi har haft.
Mm. Men det,
men det vore ju otroligt bra om det var på gång.
Jag har ju en del försänkningar i socialdemokratin trots allt.
Mm. Synd att det inte blev så.
Ja, det är lite synd. Alltså, Helene Fritzon är ju, toppar ju listor över folk, över kandidaterna som folk inte känner till.
Ja.
Så det är ju inte, det är inte riktigt bra. Men å andra sidan så tänker man väl, alltså just Socialdemokraterna är väl ett sånt parti som folk röstar på för att de röstar på partiet mer än på kandidaterna.
Ja,
de små partierna
liksom
är ju mer beroende av karismatiska...
Ylva Johansson kanske var den sista som det ryktades om. Eller Ulrika?
Och jag tror att hon var också uppe på tapeten.
Ja. Skulle hon gå direkt från att vara kommissionär då till...
Ja, det blev ju inte så jag vet inte.
Nej, det blev inte så, men man kan göra det.
Ja, det finns ju ingen direkt karens. EU gillar inte sånt.
Mm.
Som vi har läst i Politico. De har många olika konstiga sidouppdrag och sådär. Ja. Är det någon som har något att tillägga?
Nej, annars ska bli skojigt nästa gång.
Ja.
Ja, nästa vecka firar vi ju 10 år.
Ja. Och då blir det livesändning.
Livesändning.
Och då är herr Lindberg tillbaka.
Jajamensan, det får vi hoppas.
Inför publik till
och med. Man är inte fortfarande bakis efter firandet av Europadagen.
Ja, eller seniordagen.
Seniormässan. Exakt. Seniormässan, det är bakis återkommande där.
Seniormässan.
Ja, precis. Lätt hänt. De vet hur man festar. Där ligger Anders Borg i lä.
Där ligger Anders Borg i lä.
Ja, men då tackar vi er som har lyssnat den här gången, och tack också till panelen.
Tack, tack.
Tack, tack.
Tack, tack.
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.